se många tillbaka igen. Det är ju lite grann av ett uppehåll här mellan jul och nyår får vi säga. Men nu är vi tillbaka och nästa söndag så är det full fart igen på allt. Vi har som predikanter här i Fiskebäcks missionskyrka lovat oss själva och vi har lovat styrelsen att minst en gång per år så ska vi predika över ämnet pengar och ekonomi. Nu är det ju tänkt att vi tar oss an det med en gång, så har vi det gjort. Den är inte sagt att vi kanske återkommer till det. Vi har alltså lovat minst en gång, så det kan bli fler gånger. Alltså, vi har lovat oss själva, vi har lovat styrelsen det. Alltså, för styrelsen så finns det ett önskemål av att vi tar upp det här. Och för dem så tror jag att den önskan grundar sig i att de ytterst tar ansvar för församlingens budget och ekonomi. Alltså de ser det verkligen som det är viktigt för oss som församling och också för styrelsen att vår budget håller liksom, att den går i hamn och att det fungerar rent ekonomiskt i vår gemenskap. Därför att vår verksamhet bygger ju på att de som vill vara med ger utav sina pengar för att allt ni ska snurra på och fungera i den här gemenskapen. Det är så det fungerar. Man ger frivilligt av det man har. Och så blir då en predikan om ekonomi, en påminnelse om det här så att vi håller det liksom levande. Att det är så det fungerar och det har att göra med vars och ens ekonomi. Men som pastor så vill jag ju ta mig an ämnet om pengar och ekonomi inte utifrån budget utan utifrån teologi. Alltså ett tyngre argument, det är bra om vi får upp budgeten givetvis. Men det finns ett tyngre vägande skäl till att tala just om pengar och ekonomi. Det finns teologiska skäl. Alltså tron på Jesus inkluderar ju även pengarna i mitt liv. Det får vi ändå tro, tror jag. Jag uppfattar det så när jag läser Bibeln. Vi säger ju bland annat att Jesus, när vi tar emot tro och blir kristna, så säger vi att Jesus bor i våra hjärtan. Och det är ju en bra bild att använda tycker jag. Och vi använder den bland annat i barnkyrkan mycket. Och ni kanske har hört den också. Men man kan ju spetsa till det och säga att kristen tro handlar inte bara om att Jesus bor i våra hjärtan. Utan att Jesus bor i våra plånböcker. Faktiskt. Även där vill han bo. Inte bara i våra hjärtan. Alltså att Guds frälsning och förvandling av våra liv. Det handlar inte bara om min själ och någon sorts andligt skeende. Utan det handlar om en förvandling av min ekonomi. Alltså hur ser en av Gud förvandlad ekonomi ut? Det är lite grann frågan idag. Och jag är övertygad om att vi har ett stort behov av att bli påminna om hur vi ska förhålla oss till pengar. Därför att vi lever i ett samhälle där pengar och ekonomi är ett återkommande tema och ämne. Och det är ett frekvent tema i Bibeln dessutom. Så vi behöver bli påminna om det här. Pengar utgör motor och bränsle i vårt samhälle. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Det är så det ser ut och det är så det fungerar. Pengar är inte bara nödvändigt utan det ses också som en väg till lycka och oberoende. Om vi ska mäta framgång i en människas liv så mäter vi ofta det i ekonomiska termer. Det är en viktig parameter när man mäter framgång i en människas liv. Och att tala om pengar, alltså summor och sånt, det är lite eller ganska mycket tabu i vårt samhälle. Alltså det är den här klassiska, vi går aldrig runt och talar om för andra, jag tjänar så mycket eller så lite. Det där är tabu i vårt samhälle. Men vi signalerar ändå pengar och vi tolkar in pengar på ett lite mer subtilt sätt. Det handlar om vårt boende. Det handlar om vår bil. Det handlar om vår båt. Det handlar om våra resor, våra kläder. Allt sånt där läser vi in som signaler om ekonomi och pengar. Visst är det så. Även om vi kanske inte riktigt vill erkänna det. Men det är så det fungerar i vår kultur, i vårt samhälle. Och jag tror det fungerar lite så i våra liv också. Hur frälsta och fromma vi än säger att vi är, så tror jag att det är lite grann på det sättet också för oss. Alltså pengar är en avgörande faktor både i våra liv och i vårt samhälle. Och så kommer man till Bibeln och läser texterna i Bibeln, så märker man att det är ett viktigt och återkommande tema även där. Bibeln lägger stor vikt vid pengar. Alltså pengars roll och inflytande i våra liv är nog tidlöst. Eftersom de texterna vi läser är ju 2000 år gamla. Men redan då så är det ett återkommande tema. Alltså redan då så hade pengar ett stort inflytande i människors liv. Alltså pengars makt har nog sett ungefär likadan ut i minst 2000 år. Och Jesus, han återkommer ofta till temat. Och vi ska strax läsa en sån text, en sån utmaning. Vi har hört lite av den redan, men vi ska läsa stycket som var innan. Men innan vi lyssnar på Bibeln och på Jesus, så tänker jag att vi ska lyssna till vår samtid. Hur det talas om ekonomi och pengar. Och jag tänker att det är precis det vi liksom matas med. Och jag tror det är så vi är präglade väldigt mycket. Jag letar fram en artikel från DN som är ett år gammal. Den skrevs i januari 2015. Inget liksom speciellt märkvärdigt, utan en artikel som handlar om, inte om offrande och givande då. Det är ju det klassiska man talar om i en predikan när man ska tala ekonomi. Utan det handlar om sparande. Frågan är, hur mycket ska man spara? Hur stor buffert ska man ha egentligen? Och så resonerar lite olika ekonomer i den här artikeln om det. Och det kommer också vara mitt ämne lite grann idag. Jag kommer att vända lite på det. Inte tala så mycket om givande, utan kanske tala mer om sparande. Så vi ska titta på några citat från den här artikeln. Det kommer några slides här. Det här är rubriken på artikeln. En årslön på banken, frågetecken, så stor buffert behöver du. Och den här rubriken, är det någon som vet var den kommer ifrån? Några nickar. Vi hade en finansminister, tror jag hon var, som hette Anne Wibble. Eller hur? På 90-talet. Hon sa en gång vid ett offentligt tillfälle att hon tyckte att varje svensk borde ha en årslön på ett sparkonto som buffert. Det kan man tycka det ena eller det andra om, men det väckte väldigt mycket reaktion och debatt kring. Och så har det levt kvar sedan dess. Och så hakar den här artikeln fast vid det här. En årslön på banken, frågetecken. Men sen ställer de frågan, så stor buffert behöver du? Och så kommer det en ingress då. Att bygga upp ett buffertsparande är viktigt för att klara oförutsedda utgifter. Men vad är lagom? Hur många månadslöner ska man ha på banken? Och jag tänkte att jag ska svara på den frågan i slutet av den här predikan, så du vet hur du ska tänka. Jag kommer inte svara i siffror, men det här kommer att vara frågan lite grann. Alltså, hur ska vi hantera vår ekonomi? Så fortsätter artikeln, några citat till. Utan ett sparkapital att ta av blir det en ständig kamp i vardagen om något händer, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, som menar att det viktigaste med att skaffa sig ett buffertsparande är att skapa sig frihet och oberoende. Där har ni det, va? Pengarna är vägen till just detta. Frihet och oberoende. Vi tar nästa. Ingela Gabrielssons råd är att spara ihop 1-3 månadslöner för oförutsedda händelser. Alltså, hon sänker ju ribban, va? En årslön, det är ju få som klarar det. Men kanske 2-3 månadslöner sådär. Annika Kreutzer fokuserar helt på utgifterna istället för att tala om månadslöner. Det blir fel att tala om månadslöner. Det säger inget om vad det ska räcka till, säger Annika Kreutzer. Och råder alla att bygga upp en buffert som täcker utgifter för 2 månader. Det kanske var lite klokare tänkt. Alltså, så man, om man skulle liksom få ett avbrott i sin inkomst, vet att 2 månader klarar jag mig i alla fall. Vi tar nästa. Hur rimmar ekonomernas råd med vad Bibeln säger? Alltså, hur skulle Jesus uttrycka sig i frågan kring sparande om han gavs utrymme i den här artikeln? Det är ämnet för den här predikan. Ja, vad skulle han säga i frågan om hur många månadslöner ska man ha i buffert? För att veta att man ändå kan känna sig trygg och lite säker sådär, va? Då har jag tagit hans citat och så har jag tagit en citat från artikeln. Nu är det Arturo Arques igen då. Han säger, privatekonomi är ingen rocket science. Det handlar om att tänka efter före att ha en god framförhållning och hålla hårt i plånboken. Det är hans enkla råd. Och så säger ju Jesus så här: sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör, säger Jesus. Och någonstans däremellan så vill ju vi leva våra liv, tror jag. Eller det är där vi lever våra liv. Jag känner inte till någon i församlingen som har sålt allt och gett till de fattiga. Och hur vi förhåller oss till det där ovanför, det låter jag vara osagt. Men i den spänningen lever vi, va? Och vi vill ju röra oss, tror jag, åt Jesu håll. Nu ska jag läsa texten som föregår den här texten. Det som Kerstin läste. Och det är Lukas 12, vers 13-21. Någon i hopen sa till honom, alltså till Jesus: mästare, se åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade: vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sa till dem: akta er för allt ha begär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: vad ska jag göra? Jag har ju inte plats för hela skörden. Han sa: så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom: din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Ytterligare en sån där liknelse som är så där obekväm, som utmanar och som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Alltså, vem vill leva? Alltså, det som Kerstin läste, det var ungefär det här: att ni ska inte bekymra er för vad ni behöver, mat och kläder, utan sälj det ni har och ge till de fattiga och skaffa er en penningpung som inte slits ut, och låt din skatt finnas i himlen, för där din skatt är, där ditt, kommer också ditt hjärta att vara. Det är ungefär det Jesus säger. Och då kan man undra, vem vill leva ett sånt oansvarigt liv? Att liksom lämna ifrån sig allt och bara lita på Gud. Det är ju ingen som riktigt, tror jag, ens vill leva ett sånt liv där man fullständigt måste lita på Gud. Någon viss trygghet vill man ju ändå ha i ekonomisk mening. Alltså, de enda som lever ett sånt liv, vilka är det? Ja, men det är ju munkarna och nunnorna, va? De som går i kloster. De avger ju luften där de säger att jag ska vara fattig, och det innebär att man bara äger sina egna kläder. Resten av det man har, det tillhör inte mig, utan det tillhör gemenskapen. De är de enda som liksom verkligen lever som Jesus lär. Men vi måste ändå förhålla oss till den här berättelsen om den rike mannen och hans lador. Jesu ord om att inte bekymra sig, om att sälja allt och ge till de fattiga och så vidare. Alltså, hur responderar man på de utmaningarna idag i Fiskebäck 2016? Det är ju något att bita i och ta med sig in i det nya året. Alltså, vad är våra goda skördar? Vad innebär det att bygga större lador som dåren gör? Alltså, Jesu liknelser kan ju ibland vara lite kluriga, därför att det finns en kulturskillnad och en tidsskillnad, och vi kan ibland kanske gå miste om vad är poängen och sådär. Men i den här liknelsen så är det ganska svårt att missförstå vad Jesus är ute efter. Eller? Det krävs inte någon större teologisk utbildning för att liksom ana vart han är på väg när han talar om den rike mannen som säger: oj, nu har jag fått så mycket. Hur ska jag få plats? Jag vet. Jag river det jag har, ladorna, och så bygger jag större. Och så bara lagrar jag ännu mer. Alltså det krävs ingen, som han sa, rocket science för att liksom ana vart Jesus är på väg. Man måste anstränga sig för att missförstå Jesus, den här liknelsen. Alltså det vi behöver göra, det är ju att föra över det här med skördar. För att ingen av oss lever ett bondeliv där vi skördar. Men för vi över det på vår situation så är det inte så svårt att hävda att skördarna i våra liv, det är ju pengarna som kommer in. Alltså det vi skördar i form av ekonomi. Och ladorna, ja men det är inte så svårt och långsökt att tänka att ja men det handlar ändå om någon sorts sparande och förvaltande utav det som kommer in och hur vi ska förhålla oss till det. Det här med att driva sin lada och bygga en större lada för att få plats med allt, det är ju en lockelse som jag lever med och som jag tror många av oss lever med. Jag känner igen det i mitt eget liv. Den här lockelsen av att ha nyare, större, bättre och så vidare. Känner ni igen det liksom? Hela tiden va? Ja men det finns en bättre modell eller det finns någonting större och du kan få det nyare. Och, alltså, vi lever ju detta va? Alltså mycket vill ha mer brukar vi säga. Och det där är ju en ständigt störande demon i våra liv skulle jag vilja säga. Som ligger där och lockar oss. Och det har med laden att göra skulle jag säga. Och det är ju det här Jesus varnar för. När han berättar den här provocerande liknelsen. När han säger, akta er för allt ha begär. Det gör inget gott med er. Akta er för ha begäret. Och så identifierar jag det i mig själv. Ja men det finns ju där, det där ha begäret. Större, mer, nyare. Hela tiden har jag så svårt att vara liksom förnöjd. Att tänka, ja men det är tillräckligt nu. Den här visheten man behöver be Gud om att skilja på vad jag begär och vill ha. Eller vad jag verkligen behöver. Alltså den balansgången behöver man sannoliken Guds hjälp med. Att urskilja. Vad är det jag begär och vill ha? Och vad är det jag egentligen faktiskt behöver? Det är ju så att när man läser Bibeln så märker man att när det kommer till generositet och givande så finns det ingen övre gräns. Ge allt. Det är liksom Bibelns budskap. Men man kan vända på den frågan och fundera, finns det en övre gräns när det gäller sparande? Det är en intressant fråga. Och det är den som jag tänker skicka med dig och oss idag. Alltså kan man när man inleder ett sparande i någon form bestämma sig för när det är liksom tillräckligt? När jag har nått mitt sparmål? Eller ska man bara bygga en större och större lada? Det är funderingen. Alltså ska man spara mer och mer tills man dör? Eller finns det en gräns någonstans när man har sparat tillräckligt? Alltså är det överhuvudtaget möjligt, tänker jag, att med frimodighet säga att jag tror på och jag vill följa Jesus och samtidigt ha ett sparkonto med 50 000. Alltså är det förenligt med kristen tro? Och jag spetsar till det, eller hur? Och det känns lite så här, lite obekvämt. Men jag menar, det är sådana frågor man måste umgås med, tror jag, för att det ska liksom sätta igång någonting i oss. Alltså har storleken på mitt sparkapital någonting gemensamt med min tro på Jesus och min förtröstan på Gud? Det skulle väl inte kunna vara så att ju större sparande, ju mer sparande, desto mindre förtröstan på Gud. Finns det en sån koppling? Ja, det är nästan som man kan ana det i det Jesus säger. Att vi ska inte bekymra oss, ni ska inte oroa er. Se på fåglarna. Se på gräset. De sparar inte i lador. Men Gud tar hand om dem. Förtrösta på Gud. Alltså finns det en gräns när man har sparat tillräckligt? Och hur mycket är i så fall tillräckligt om det finns en sån gräns? Alltså när man har nått en gräns där bufferten för oförutsedda utgifter inte längre behöver bli större, alltså finns det en sån gräns? Vad gör man då i så fall om man kommer fram till en sån gräns? Alltså kan man då tänka, nu stänger jag av sparandet. Nu har jag sparat tillräckligt. Och så tar jag det som jag tänker att jag har tänkt att spara och ger i en helt annan riktning till någon annan. Jag ger det vidare som den här filmen var. Alltså finns det en sån gräns, tänker jag. Alltså det här är frågor som jag har umgåtts med under en längre tid. Jag bestämde nämligen för länge sedan att just det här skulle vara ämnet för den här predikan. Och då går man ju igång och funderar och läser texterna. Alltså är det här frågor man ska ställa sig egentligen? Eller är jag bara oförskämd och börjar rota i folks plånböcker, som man kan säga, och bankkonton? Ja, men Jesus gör det, tänker jag. Jag ställer mig bakom honom lite grann. Det är inte jag. Det är Jesus som berättar den här liknelsen. Det är inte jag som har kommit på den. Alltså jag kan ju personligen tycka att den här liknelsen är ju besvärande och störande för mig personligen. Alltså jag har ju lust att säga till Gud eller till Jesus, alltså om jag ger dig mitt tionde så kan du väl åtminstone låta mig få ha mitt nittionde i fred. Men det är ju inte det han säger, va? Utan han säger, bygg inte större lador. Det finns en gräns för hur stor din lada ska vara. Och det här blir ju oundvikliga frågor när jag läser den här liknelsen. Och jag kommer inte idag att ge dig ett belopp som är godkänt av Gud för ett sparkonto. Inte alls. Utan det jag kommer att göra är att jag kommer att utmana mig själv och dig som går härifrån efter att ha läst den här liknelsen och skicka med dig de här tankegångarna och frågorna. Alltså in i det nya året, att du ska aktivt fundera och agera i de ekonomiska frågorna i ditt liv också. Alltså det som gäller pengar. Alltså jag har blivit påmind genom att läsa den här liknelsen. Och min förhoppning är att du också har blivit påmind, utmanad, störd av den här liknelsen. Så att det sätter igång en process. För vi behöver aktivt tänka de här frågorna. Därför att pengar är en så stor del i våra liv. Och jag tänker ta med den här frågan om du finns med i en basgrupp. Ta upp ämnet pengar nästa gång ni möts. Och då tänker jag inte att du ska ta med dig ditt kontoutdrag och redogöra för hur mycket pengar du har sparat på banken. Inte det jag pratar om. Men när man tar upp frågan, finns det en strategi, finns det ett tänk som vi kan uppmuntra varandra till när det gäller ekonomi och pengar? Så bara ställa frågorna. Eller varför inte nu i kyrkkaffet? Börja redan där. Hur tänker du kring det som Jesus säger i liknelsen om den rike mannen och hans lador? På vilket sätt appliceras det i våra liv? Och jag tänker, det är viktigt att ställa sig frågan, i vilken riktning rör vi oss? Alltså är det större lador eller är det mer till de fattiga? Alltså hur ser tendensen och utvecklingen ut i våra liv? Och jag tänker vi kan ta tillbaka den där bilden, det där citatet som finns. Alltså här är på något sätt den spänningen vi lever i. Och i vilken riktning vill vi gå? Vill vi närma oss Arturo Arques eller vill vi närma oss Jesus? Och jag tror de flesta av oss känner, ja, men jag vill ändå gå i riktning mot Jesus. Och för att kunna göra det så behöver vi be om nåd. Vi behöver be om vishet och vi behöver be om mod. För det handlar om mod. Därför att det här sitter djupt i oss. Vi lever i den här kulturen. I hur vi ska tänka och agera kring ekonomi och pengar. Så det modet och den visheten och den orden, den ska vi be om i slutet av den här gudstjänsten. Och jag ber redan nu. Och sen ska vi få lyssna till en sång. Ja, Jesus, jag vet inte om vi kan tacka för den här liknelsen, men den stör oss och den berör oss, Herre. Herre, vi vill överlåta oss själva och allt det som finns i våra liv till dig. Och det innefattar också vår ekonomi och våra pengar. Herre, led oss närmare det du har tänkt. Led oss i den riktning som du vill. I hur vi ska leva våra liv, hur vi ska hantera och förvalta allt det goda, Herre. Alla de goda skördar som vi får ta del av i våra liv. Herre, vi ber om nåden, vi ber om visheten och vi ber om det modet, Herre. Hjälp oss att inte slå oss till ro. Utan att du med din ande ska också få förvandla våra plånböcker, Herre. Vi ber dig om det i ditt namn. Amen.